Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Herre, vi längtar efter att du ska komma till oss och förnya förbundet med oss. Kom, Herre Jesus. Amen. Jag läser ordet en gång till. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud, eller jag kunde också säga förbundets ängel som ni längtar efter. Om en liten stund ska vi läsa kyndelsmässodagens evangelium om när Jesus 40 dagar gammal bärs upp till templet av sina föräldrar och den helige Simeon tar honom i sina armar. Maria med barnet i famnen, kanske ridande på en åsna den knappa milen från Betlehem. Och Josef, kanske ledande åsnan som de band nedanför den stora trappan utanför templets murar. Och så upp genom portarna, över förgårdarna, fram och in på kvinnornas förgård. Framme vid trappan som går vidare in. Där stannade de för att fullgöra det som alla fromma i Israel gjorde när ett barn var fött. Vem var det som de bar? Vem var det som var kom där i templet den dagen? Det var Herren. Det var templets Herre. Eller som Malaki skrev, förbundets ängel eller sändebud. Det var han som talade med Moses från den brinnande busken. Nu kom han som ett litet barn till sitt tempel. Nu stod han liksom vid Israels dörr och klappade, bankade på dörren. Men ännu tyst, stilla, stilla. Inte många visste om det. Maria och Josef visste. Och det kommer strax en man som visste. Simeon, Guds ande hade låtit honom förstå att Messias kommer till sitt tempel idag. Mer om det i predikan. 12 år senare så skulle han återigen vara där i templet och sitta med präster och skriftlärda och göra dem helt förstummade över den kunskap och insikt som han hade i de heliga skrifterna och deras betydelse. Och ytterligare 20 år senare så skulle han driva ut från de här förgårdarna de som köpte och sålde. Och här skulle han själv undervisa i Salomos pelargångar. Och här skulle han ta emot barnens hosianarop. Någon kilometer bortom templet, utanför stadens murar, skulle han sedan lida döden. Som ett offerlamm för världens synd. Och det var offerlammet som Maria bar i sin famn. Efter sin uppståndelse skulle han återkomma till sitt tempel. Men då är det inte längre Jerusalems ståtliga tempelbyggnad. Nu är det ett helt annat tempel. Det är hans lärjungar, hans kyrka. Det är det nya templet. Och då stod han där på påskdagskvällen, mitt ibland dem. Det var han, densamme. Förbundets ängel, livslevande. Och han kommer vid varje tillfälle som hans lärjungar samlas i hans namn. Om så bara 2 eller 3 är församlade, eller som vi, där vi snart är upp mot 100. Det betyder att nu, just nu, i detta nu, så kommer han som bars in i templet. Han som är vårt offerlamm. Han som nu lever i evigheternas evighet. Han är här och har kommit till sin kyrka. Till sin kyrka här i Emanuelskyrkan. Där vi samlas i hans namn. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in och hålla måltid med honom. Hör du hans röst? Hör du att han är här? Hör du att han vill komma till dig? Han har bett för dig. Så som han sa till Petrus, jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Han ber fortfarande för dig. Han talar med Fadern om dig. Tror du på honom, så är ditt hjärta hans tempelkammare. Då har han kommit och stigit in till dig, lika verkligt som han kom till Jerusalems tempel på Marias och Josefs armar. Han är här för att förnya förbundet med dig. När du döptes så slöt han ett förbund med dig. Det förbund som han själv slöt med hela världen genom sin död. Hur går det till nu att han förnyar förbundet med dig? Det förbund som han har slutit med dig i ditt dop. Och genom att du på nytt öppnar ditt hjärta för honom. Genom att du låter honom få se in i ditt hjärtas tempelkammare. Genom att du bekänner för honom att du på tusen sätt har brutit emot de 10 orden som Moses talar om i dagens gammaltestamentliga läsning. Att du har gjort dig en massa andra gudar. Det som du sätter din förtröstan till. Att ditt tankeliv är så orent. En sak är ju vad vi gör. Det är minst lika illa allt det där som finns i vårt tankeliv. Oförsonlighetens otäcka monster har spelat i många spratt. Otuktens orena ande, onda lustar har smutsat ner. Begäret efter sådant som andra har, men inte du, har fyllt ditt sinne och blivit en avgud. När du låter honom få se in där, så får du lust att bekänna. Han som ska komma en dag plötsligt i skyn, och vi väntar detta när som helst. Han är nu här för att förnya förbundet när du bekänner för honom din synd. Och så stiger han in på nytt i ditt hjärtas rum och gör det alldeles rent. Inte med såpa, utan med sitt heliga och dyrbara blod som rann från offerlammets sida. Och som du lite senare i vår gudstjänst mottar ur hans egen hand. Och när du tror att Jesu blod renar från all synd, så är hans förbund med dig förnyat. Och Herren bor, förbundets ängel bor i ditt hjärta. Amen. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, tack för att du genom dopet tog oss ut ur mörkrets våld och förde oss in i din älskade sons rike. Låt ditt ord och dina sakrament vara ett ljus på alla våra vägar. Fyll vår gudstjänst med en återglans från din himmelska helgedom. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen idag på Jungfru Marie kyrkogångsdag eller kyndelsmässodagen. Det är andra årgångens läsningar, finns på sidan 349. Från femte Mosebok läser vi: Mose sade till Israel: tag dig till vara och akta dig väl, så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika ifrån ditt hjärta under alla dina livsdagar, utan berättar för dina barn och barnbarn vad som skedde den dag då du stod inför Herren din Gud vid Horeb, då Herren sade till mig: samla folket till mig, jag vill låta dem höra mina ord, och de ska lära sig dem, så att de fruktar mig så länge de lever på jorden, och de ska lära sina barn dem. Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot, och berget brann i eld ända upp till himlen, och där var mörker, moln och töcken, och Herren talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt, ni hörde endast rösten. Han förkunnade för er sitt förbund, som han befallde er att hålla, de 10 orden, och han skrev dem på 2 stentavlor. Och dagens epistel ifrån Paulus första brev till Timoteus. Inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han ska låta oss få se när tiden är inne. Han den salige ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud. Hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas: när tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde Josef och Maria barnet Jesus upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par turturduvor eller 2 unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den heliga ande var över honom. Och av den heliga ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber, Herre, vi tackar och lovar dig för ditt heliga evangelium som kommer till oss med liv, med frälsning, med salighet. Och vi ber att du välsignar predikan, att du välsignar också söndagsskolan. Var med de som undervisar, var med barnen där. Vi ber att vi får av dig en stund då du välsignar oss. I Jesu namn. Amen. Utdragen väntan, tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd. Det är ett ordspråk ifrån ordspråksboken kapitel 13. Utdragen väntan, tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd. Det här ordet från ordspråksboken har alltså kommit till oss genom den heliga andes inspiration. Och det ska få hjälpa oss idag in i dagens evangelium. Som kommer att handla, predikan kommer att handla om väntan och uppfyllelse. När barnen på julafton, vet ni, har fått vänta länge på julklapparna, så har det varit en väntan som har tärt på hjärtat. Otålighet, kanske kiv, kanske sura miner. Men när stunden för julklapparna är inne så brukar det vara idel glada miner. När två unga går och väntar på att de ska få en bostad så kan det tära på hjärtat. När så beskedet kommer om just en sån där lägenhet som de önskat sig, det kommer. Och kanske till och med ännu lite bättre. Och kanske dessutom till en förmånlig hyra. Då har de fått sin önskan uppfylld och kan i glädje tacka Gud. När en kvinna väntar barn så kan tiden bli mycket lång. Och när hon närmar sig vecka 40 och ännu inga tecken på förlossning, då kan väntan kännas väldigt lång. Och går hon över tiden, vecka 41, ännu ingen signal. Vecka 42, inget tecken. Då tär väntan på hjärtat. Det är många här som vet vad det här handlar om. Men när så äntligen dagen kommer, så fylld av smärta och ångest, så är ändå den stora önskan uppfylld. Ett barn är fött, en ny människa, och det är mitt, det är vårt barn. Och den nya generationen finns där. Ja, den, det kan man kalla för ett livets träd. Det var ju så det stod i ordspråket. En önskan, uppfylld önskan, är ett livets träd. Och ni som har varit med vid förlossning har kanske fått se moderkakan. Visst är det så att det är den teckning som finns där. Det kallar man också för livets träd. Dagens evangelium handlar om väntan. Det handlar om uppfyllelse. Den unga mamman Maria hade väntat i 9 månader. Säkert också många tunga stunder. Men så hade dagen kommit och en ny människa var född. Och hon visste någonting som inte många visste. Hon visste att det barnet var Guds son. Det hade ängeln Gabriel meddelat henne 9 månader tidigare. Han skulle vara Guds moder, Kristus. Ja, att han var som ett livets träd som skulle ge liv åt många. Simeon, som har fått låna ut sitt namn till hela kyrkans mättade lovsång eller aftonsång, Simeons lovsång, en av de många som vid den tiden väntade och fick uppleva tillsammans med många att väntan hade fått bli utdragen och den hade tärt på hjärtat. Har Gud glömt sitt folk? Är jag utanför hans barmhärtighet? Varför dröjer han med att uppfylla sina löften? Eller är det kanske ett misstag när vi tror löftena om en kommande frälsarkung? Men Simeon trodde Guds löfte fastän han ingenting såg. Och så hade han så småningom fått ett alldeles bestämt löfte som säkert gjorde hans väntan förväntansfylld. Men när det drog ut på tiden så har det säkert också varit många stunder när hans väntan har tärt på hjärtat. Tills hans längtan och hans önskan gick i uppfyllelse och han fick se Jesus som är det sanna livets träd. Och vi ska fortsätta tala om just detta, väntan och uppfyllelse. Nu är något om den långa väntan. Gud låter ofta sitt folk vänta. Han har alltid sina bestämda avsikter med det. Han vill fostra oss, sitt folk, hjälpa sina vänner till tro, till tålamod, till förtröstan på hans löften. Tänk på hur länge Abraham fick vänta på sin son Isak, löftesonen. Eller tänk på Josef, ni vet, han som var den näst yngste i 12 brödraskaran. I flera år fick han vara i fängelse innan Gud lät hans oskuld bli uppenbar. Eller tänk på hur länge Jakobs släkt, Israels barn, fick vara i Egypten i 400 år i en allt svårare belägenhet. Där var det verkligen en väntan som tärde, en utdragen väntan som tärde på hjärtat. Och när slaveriet var som värst, då var det nog inte mycket kvar av riktig längtan efter och väntan på Guds löftens uppfyllelse. Eller tänk på deras väntan under de kringirrande färderna i öknen i 40 år. Eller de tunga åren i babylonisk fångenskap i vetskap om att det stora tecknet på Guds närvaro bland sitt folk, det var totalt ödelagt. Jerusalems tempel låg i ruiner och utan någon ljusning. Men Daniel kunde så småningom peka för folket på att profeten Jeremia hade profeterat om gränsen för fångenskapen, att den var 70 år. Och när det närmade sig 70 år, då kanske den då väntan började vända till att bli en förväntan. Innan Jesus föddes hade folket i 400 år varit utan profeter. Gud hade varit tyst. Fastän han talade genom de heliga skrifterna och med alla dess många löften. Under dessa år hade folket också lidit ganska mycket. Ockupationer av olika slag, grekisk och sen romersk. Den som fortfarande rådde vid Jesu födelse. Judiska befrielserörelser hade både lyckats och misslyckats. Oändliga smärtor hade folket genomlidit. Många hade avfallit, andra hade kompromissat. Men mitt i allt detta så fanns det människor som gripit tag i Guds löften och som trott vad Gud hade lovat och som levt ändå i helig väntan. Det fanns en helig rest. Och de var ofta där i synagogan i dess dagliga böner och sabbatsdagarnas gudstjänster. Det var en helig plats där Guds ord med sina löften lästes och förkunnades. Också bland templets präster fanns det en och annan, fastän de ofta var långt borta i sina tankar. Borta från den personliga ödmjuka tron. Men det fanns heliga män där inne i den prästerliga skaran. Som levde trons liv där och i sina familjer. Ett sådant exempel är ju välkänt för oss som har läst om Zacharias och Elisabet och Johannes. Och Josef och Maria, de hörde med till dem som man ibland brukar kalla för de stilla i landet. De hörde med till dem som väntade på Guds löften. Att de gick till templet på den 40:e dagen efter Jesu födelse är ett exempel på hur de tog Guds ord på allvar och lät dess heliga ordningar gälla. Precis som det också i denna tid finns små skaror av människor som tar Guds ord på fullaste allvar. Josef och Maria hörde med till dem som väntade på Guds utlovade Messias. Och när de kom till templet så visste de vad de hade i famnen. De visste att de hade med sig Guds löfte. Den verkliga löftesonen. Abraham hade fått ta emot den första löftesonen Isak. Men nu hade den verkliga löftesonen kommit. Och den långa väntan var egentligen, den var både slut eller var på väg att ta slut. För frälsaren hade kommit. Och de visste. Och de hade också av herdarna fått en bekräftelse när de berättade om julängens budskap. Simeon hörde också med till de som väntade. Kanske hade han ända från sin barndom varit med bland de som väntade. Det har vi anledning att tro. Precis som det är i vår församling. Finns barn, många barn, som har Jesus i sitt hjärta. Om och om igen får vi tänka att Simeon hade gått till synagogan och så upp till templet. Han tycks ju ha bott i Jerusalem för att be om att Gud skulle uppfylla sitt löfte. Det står att han ägde rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro på Guds ord om Messias. Han levde i bön och i tro på Guds löften. Säkert hade han fostrat sina barn i samma tro. Han hade säkert barn. Precis som många föräldrar som finns här har fostrar, inte bara har utan håller just nu på och står i den där ibland tunga uppgiften och ibland spännande uppgiften att få fostra sina barn i tron. Hur länge han hade burit på andens särskilda löften om att han inte skulle dö förrän han hade fått se Messias, det har vi ingen aning om. Kanske hade det varit i flera tiotals år som han hade haft detta löfte. Och kanske hade det kommit stunder i hans liv också, trots att han hade detta särskilda löfte, att han hade börjat misströsta. Så som ju Abraham också gjorde, ni minns. När han lyssnade på sin hustru och gjorde vad Gud inte hade befallt honom att göra när han fick barn genom Hagar. Den förlängda väntan hade tärt på Abrahams hjärta. Den hade säkert tärt på Simeons hjärta. Och han var ju en syndare som vi. Och ni vet hur det kan gå när vi väntar och det drar ut på väntan. Och vi blir otåliga, irriterade eller sura eller vad det nu kan vara, hur vår otålighet tar sig uttryck. Men ändå, Guds ande hade hållit honom uppe. Han väntade på Israels tröst. Och han som är tröstens Gud hade inte släppt honom. Och den som vill gripa om Guds löften, Gud släpper inte. Han gör inte det. Och så hade Simeon kunnat hålla fast vid löftena. Så att han kunde gå upp till Jerusalems tempel i den rätta stunden. Nu. I detta nu så sitter det barn som Maria och Josef bar in i templet såsom människosonen på faderns högra sida och leder sin kyrka fram mot det stora slutmålet. Och liksom Guds son kom till sitt tempel i Jerusalem så ska Herren Kristus komma i stor härlighet till sitt tempel, det vill säga till sin heliga apostoliska världsvida kyrka. Den kyrka som inte minst i vår tid genomgår ett så stort lidande. För att nu ta den med sig som sin brud till den härlighet han har berett. Ja, vi väntar på att han ska komma. Att han ska komma i hans eget löfte. Han har upprepat det om och om igen. Det var också det sista lärjungarna fick höra vid himmelsfärden. Efter det att han precis hade farit upp och änglarna står där och talar med dem. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus har blivit upptagen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Och Bibeln slutar i sitt sista kapitel 3 upprepade gånger. Se, jag kommer snart. Detta är vår väntan. Som Simeon väntade på Messias, så väntar vi på Messias ankomst i strålande härlighet. Kristi sanna kyrka väntar på detta. Så har den gjort nu i nästan 2000 år. Och det är lika länge som folket fick vänta på det att, från det att Gud hade gett löftet till Abraham, tills det löftet kom som Gud lovade Abraham. Abraham levde 2000 år ungefär före Jesu födelse. Och nu har det gått ytterligare 2000 år och vi väntar. En väntan som kan också tära på församlingens hjärta och på enskilda människors hjärta. Kan tära i den meningen att hoppet vill liksom förblekna och förväntan svalnar. Och Guds folk vill förlora perspektivet. Glöden att vinna andra falnar. Lusten att kritisera ökar. Anpassningen till den här världen blir vanligare. Och frågan om synden blir en fråga som suddas ut mer och mer. Och så blir också glädjen över frälsarens stora gärning på korset som Guds offerlam någonting som också liksom far iväg. Vad ska vi göra? Vi ska hålla fast vid löftena. Vi ska gripa om dem, vända åter till dem. Och vad Gud har lovat, det kommer han att hålla. Alla sina löften kommer han att uppfylla. Och det betyder att det kommer verkligen en dag när allting bara liksom förvandlas. Och han kommer. Det som vi får göra, det som Simeon gjorde. Han trodde Guds löften och fick se. Kan hända, jag ska gå in på en personlig sak. Kan hända att du i ditt personliga liv bär på en liten hemlig oro. Du vill vara en kristen. Du vill vara viss om att du hör Jesus till. Att du är ett Guds barn. Ja, du skulle också vilja kunna säga med Simeon: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Men du bär på en oro som tär på hjärtat. En oro: är det rätt med mig? En längtan efter att få full visshet. Och få visshet om frid med Gud. Och veta att allt är i ordning. Också inför hans återkomst. Men vänta. Var viss. Håll fast vid Guds ord. Håll fast vid det. Och han kommer att ge dig visshet. Full frid. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Vad du längtar efter. Säg det till honom. Och han ger dig det. Och nu kommer vi till den glada uppfyllelsen. Den andra delen. Lite kortare. Vilken glädje det var för Abraham när sonen Isak var född. Vilken glädje för Josef när han fördes ut ur fängelset, fick tvätta sig, raka sig och få nya kläder och bli förd inför farao till den upphöjelsen han fick. Vilken glädje för Guds folk när de stod på det förlovade landets mark efter att ha gått över den öppna vägen genom floden Jordan. Eller vilken glädje när man efter den babyloniska fångenskapen hade fått lägga grunden till ett nytt tempel. Och vilken glädje det måste ha varit för Simeon när han stod där med barnet i famnen. Vilken lycka. Nu vet jag. Jag vet att frälsaren har kommit. Nej, han såg inte något annat än ett vanligt barn. Men i sitt innersta visste han vad Gud hade sagt om detta barn. Att det är han som är frälsaren. Simeon hade med sig Guds andes löfte. Detta är Guds son. Detta är löftessonen Messias. Och han visste att nu står han med världens räddning i sin famn. Kan ni fatta? Också detta var i tro. Han trodde Guds ord och Guds andes ledning. Och så föds den lovsång som har blivit kyrkans hela lovsång, kyrkans särskilda aftonbön. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Simeon, han var utvald av Gud för att vara en tjänare, för att delta i uppenbarelsen och kundgörelsen av att här är Guds son. I den helige ande fick han uttala de här orden. Kanske det var så att när Maria hörde dem, så är det hon som har bevarat dem i sitt hjärta, och så har det bevarats till oss genom att hon kanske har berättat för Lukas eller för någon annan av dem som fanns i närheten, och så har det överlämnats till Lukas. För vår skull, som lever nära 2000 år efter Simeon, blev den sången till för att vi skulle kunna få säga på precis samma sätt: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, för mina ögon har sett din frälsning. Ja, det är det stora. Denna sång finns här för att få vara din sång varje dag, varje kväll, varje natt när du inte kan sova. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Hur ska jag kunna säga så när jag har så mycket synder på mitt samvete? Jag som har så sjukt korkat hjärta, fyllt av så mycket vidrigheter, så mycket ondska och fientlighet mot Gud, så mycket orenhet, habegär och mycket annat. Hur ska vi kunna säga något sånt och säga att jag är redo att bryta upp och gå hem i frid? Hur kan jag ha frid med Gud när det ser ut så? Låt oss på nytt se ett ögonblick till på det lilla barnet som Simeon bär i sina armar. Några veckor tidigare hade han blivit omskuren. En första droppe blod från hans heliga kropp hade utgjutits till tecken på det han skulle göra senare. Han skulle ju till Golgata för att offras för vår skull. Det var offerlammet som Simeon höll i sina armar. Det lamm som skulle offras för Simeons synder, för pojkens föräldrars synder, för alla prästernas synder. Det var på honom som Gud skulle lägga den tyngsta av alla bördor: dina och mina synder och hela världens alla synder. Och Guds heliga vrede skulle utgjutas över honom. Det var han som skulle ropa: min Gud, varför har du övergett mig? Och så utstod han det straff som våra synder kräver. Och han har fullgjort allt. Därför kunde han 3 dagar senare stå i nattvardssalen hos sina vänner och säga: frid. Frid. Hör ni, ordet frid var med er, och visar dem sina händer och sin sida. Hur får jag frid så att jag kan säga: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid? När jag tar de orden ur Jesu mun: frid var med dig. Eller de orden: dina synder är dig förlåtna, så som de har uttalats här idag. När du griper om de orden, ta liksom dem i din famn, så står du där på samma sätt som Simeon med frälsaren i din famn. Och du får säga: Herre, du är min frälsare. Om en liten stund är det heliga bordet dukat. Då räcks oss brödet och vinet, Kristi kropp och Kristi blod åt oss. Och vi tar emot brödet med handen eller med munnen. Det är samma frälsare som Simeon höll i sina armar. Och så får du säga: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Och så gå hem till vardagen för att göra det som ska göras hemma. Och det är en massa grejer det. Men också en frid till att gå hem mot det målet som vi har talat om. Och nu får du då, och kan du, lyfta blicken och se mot himlen också och säga: Herre, kommer du inte snart? Och med hela Kristi kyrka säga: kom Herre, kom och uppfyll alla dina löften. Och när vi en dag står vid livets träd, som det står om i sista kapitlet i Uppenbarelseboken, det träd som bär frukt 12 gånger om året, och när vi av trädens löv får fullkomlig läkedom för allting som var liksom som synden har ställt till med här på jorden, då har vår väntan vänts i en fullkomlig uppfyllelse av alla Guds löften. Störst av allt, då står vi hemma hos Jesus och får se honom som han är och bli lika honom, honom som vi får lov att kalla för ett livets träd. Utdragen väntan tär på hjärtat. Uppfylld önskan är ett livets träd. Och då, där, är alla önskningar uppfyllda. Alla. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sid, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.